Podplay.
Hej och varmt välkommen till Snutsnack. Eller välkommen åter kan man säga. Snutsnack har ju haft en liten paus för första gången. Jag kommer ha en gäst som heter Per Rune idag. Vi går ju way back och jobbar tillsammans. Riktigt trevligt möte med Per Rune. Vi satt och snackade så länge så det blir två avsnitt. Men du hör det första här nu med Per Rune. Och vi börjar ju lite från början egentligen. Och sen blir det bara mer och mer intressant. Som vanligt så du som är Patreon, du har ju fått avsnittet tidigare och utan reklam givetvis. Ja, vad var det jag sa? Jag sa väl var försiktiga där ute. Och sen hoppas jag givetvis att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snusnack, Per Rune.
Tack Hasse.
Alltså vi har ju suttit och pratat här lite innan. Vi måste ju börja banda, jag kände bara det. För det har liksom aldrig slut. Det är så kul att ha det här.
Fantastiskt roligt att komma hit. Det var ju ett tag sedan vi sågs.
Ja, det var ju det. Ja. Och vi ska berätta för lyssnarna att vi har ju faktiskt jobbat lite tillsammans.
Ja, det var en dynamisk tid. Den tappar vi aldrig minnet från.
Nej, det var verkligen en dynamisk tid. Men om vi börjar för dig. För du gick väl skolan kanske 89 eller någonting, va?
Januari 89 började.
Ja. Mm. Du är ett halvår efter mig då.
Mm.
Men hur kom det sig att det blev att du valde kom in på polisyrket?
Det var nog en kombination på den tiden av att jag hade gjort lumpen och så var jag lite i krogbranschen och härjade både här i Stockholm och jobbade i Visby på somrarna, hade jag gjort ett tag, och så landade man någonstans att det var dags att börja bestämma sig. Och då hade jag ett par kamrater som jobbade som poliser och man hade ändå umgås lite med dem och deras kollegor, och sen ska man ju välja att på den tiden var det en betald utbildning.
Ja, exakt.
Så att det bidrog. Men det var en kombination av intresse och liksom att jag var någonstans där. Jag var ju 23-24 att nu var det dags att bestämmas. Så att, ja, det var det.
Men det var kul, för jag kommer ihåg än idag att du faktiskt hade gjort väldigt mycket. Du hade ju alltid bra stories i bakfickan. Alltså.
Ja, du får fråga om, hoppas alla är sanna då.
Jag kan bara nu komma ihåg, det har vi inte pratat om. Men jag kommer ihåg att du berättade att du jobbade... Var det på en restaurang eller en pizzeria i Kalifornien eller någonting runt Hollywood-trakten?
Ja, jag åkte efter lumpen där 86, så åkte jag med en kamrat från Luleå till Los Angeles. Och med lite olika ambitioner. Men vi blev kvar där ganska, inte ett fullt år, men och huvudanställningen var då på en större italiensk restaurang, kedja där i Santa Monica.
Jag kommer ihåg att de hade ropat i köken, om jag inte missminner här, det är ju ganska många år sedan, men att det var någon gång och sa Madonna har beställt en pizza, eller det var någon i alla fall, någon famous person där, så ni la lite oliverna lite snyggare än vanligt.
Ja, det var ju så att de hade ganska många gäster som bodde i det området, Malibu, Santa Monica, som hade kändisstatus, och de här egentligen samtliga som jobbade som servitörer och servitriser var ju egentligen arbetslösa skådespelare, om du frågar dem själv. Och då var det ju så att om det kom in någon av de här kändisarna så fick du, jag jobbade som hovmästare, men det låter mer än vad det var, men man satt i varje fall folk vid borden.
Ja.
Och då var det så att då visste man, om man gick ut och så hade man en kändis vid någon bord, då kunde man få lite extra om man gav det till en viss servitör eller servitris, för de trodde ju i sin naivitet att då skulle de ha en möjlighet att
få en roll
och snacka. Det funkar aldrig, kan jag säga.
Nej. Vad hade ni för, kan du inte namedroppa lite?
Ja, men Madonna var där och Chevy Chase, han har sitt kontor i närheten, och för den som kan sina Bondfilmer så Barbara Carrera, va?
Det känner jag.
Ja, hon var, men sen var det lite blandat. Jag kommer ju faktiskt, och sen var det en del av de här som kanske, jag kommer ihåg en Lou Gossett Jr.
Det känner jag igen som tusan.
Officer och gentleman. Han var ju drill sergeant där. Han var där ofta med sin son. Så att, då var man ju lite starstruck, för man var ju 21 år.
Men du hör ju, det fastnade hos mig i alla fall.
Ja, precis, precis.
Ja. Men okej, du lämnade kändislivet där då.
Precis.
Och komma till Sörentorp liksom.
Ja, men det var en rolig, alltså just polishögskolan och den miljön och det året, det var fantastiskt roligt. Det är verkligen Jag tror inte att det är ett överromantiserat minne, utan jag pratade senast med en gammal kollega som du också jobbar med innan, som pratade om den där tiden, och det var verkligen roligt.
Ja, det var superkul. Jag håller med. Jag tycker också att det var riktigt, riktigt roligt faktiskt just det. Men det är klart, många tror jag som då också gick på skolan, även idag, jag var ju där som lärare under en period, att man glömmer bort resan mot målet liksom. Mm. Att man alla vill bli astronauter och tänkte inte på, men jag hade också jättekul på skolan faktiskt. Mm. Vad var målbilden då? Du gick ju också, vi gick ju i samma utbildning, man gick grundkurs 1, praktik, grundkurs 2. Sen hade du någon målbild överhuvudtaget?
Nej, jag ska nog vara ärlig och säga att jag hade egentligen inte det, utan det följs ju bara. Och vi började ju, vi började på praktiken och på Norrmalm, och på den tiden, jag tyckte det var fantastiskt roligt att vara yttre tjänst och åka radiobil. Och jag hade nog inga några andra ambitioner kanske.
Nej.
En del sneglade väl mot, på den tiden, om man skulle mot piketen och det här, men dit kom aldrig jag, så att det blev en annan väg. Och sen flyttade jag ju rent geografiskt efter några år, så att det blev annat.
Men jag vet att du jobbade på den beryktade A-turen under, i alla fall efter du var klar, men var du där också under din praktik eller?
Jo,
ja, det var det.
Jag började ju där, och jag tyckte det var det som du säger, den det turlaget förföljdes ju av vissa rykten och mer eller mindre sanna, men jag personligen tyckte att det var en väldigt fantastiskt lärorik tid. Mm. Väldigt bra kollegor och starka karaktärer, det kan man ju inte, du vet ju vad som var där, så att det var ju, det var ju ingen,
på ingenting. Gott och ont, ja. Så hade man ju det ryktet, och först hade ju Norman sitt rykte, det hade man liksom. Och sen så på Norrmalm så hade ju då A-turen sitt rykte, och det drog ju till sig, som du säger, starka karaktärer på gott och ont. En del var ju väldigt på gott, och en del var lite mer på liksom. Men hur skulle du säga att det var under din tid där på A-turen då?
Nej, men jag tror det där var ju också en tid efter, alltså vi pratade i slutet 89 där 90, då hade ju delar av den, det hade ju skett ett generationsskifte där också. Men några var ju kvar av det de kallade då den gamla A-turen. Jag tyckte det gav en stabilitet. Det var ju väldigt rutinerade. Det var ju liksom radiobilskonstaplar som var 40 år. Det ser du ju inte så ofta idag.
Nej, det finns inte.
De satte med en cig i käften och körde tre skift. Jag tyckte på något sätt, och det är klart man kommer ju in, man har ingen förkunskap, det är det första man möter, men jag kan ju inte säga, för man möts ju ofta av den kommentaren när man säger att man jobbar på Norrmalm och på A-turen, att det var väl si eller så.
Men jag, absolut. Alltså.
Absolut, det fanns som sagt en del färgstarka karaktärer, och en del kanske upplevdes lite offensiva, men allt annat lika, så jag tyckte det var en väldigt bra miljö att fostra sig som polis. Mm. Jag lärde mig väldigt mycket, och det var en fantastisk kamratskap. Och vi kom ju, du är ju samma årgång, också en tid där det var ganska mycket påfyllnad. Ja. Så under en period var det ju ett rätt skönt gäng.
Ja, men absolut, absolut. Men sen var det ju så att vi kom ju faktiskt att jobba tillsammans. Det var ju så, det fanns ju en skön karaktär på Norrmalm, som vi även var med på Norrmalm när det låg uppe på Regeringsgatan, låg det ju på den tiden, som heter Affe Ärlig.
Amen.
Han har också varit gäst här i podden.
Ja.
Och en riktigt härlig gammal sån. Han började ju bli lite till åren då, såklart, redan då när vi, men han var ju en sån kvarterare, gammal kvarterare. Mm. Han ville ju att det skulle finnas poliser nere på Plattan.
Mm. Amen.
Och det var ju en given tanke, tycker man ju. Och det kan man ju titta även idag, så här, borde det inte finnas polisstationer där det är mycket trubbel. Mm. Han satte ju upp först den här Hultstugan.
Amen.
Det var ju Mats Hult. Ja, han var ju finansborgarråd i Stockholm, men den brann ju ner på en natt, tror jag. Men sen fick han upp något som heter Mutten, kallades för. Det var som en kafébyggnad ovan jord, och nedanför vid SLs info där så var det ju en liten polisstation.
Ja.
Och där kom vi att, där var vi och fotpatrullerade bara.
Ja. Det där var en också en väldigt dynamisk tid. Vi var ju, vad var vi, sex?
Sex man
och så, ja. Som chef. Och även det var ju en färgstark samling, sådana som du då. Alltså jag räknar inte in mig själv.
Det var du.
Nej. Men det var, jag vet, du kommer ihåg, det möttes ju i början av ganska mycket skepsis av andra kollegor, lite äldre kollegor.
Och även av ledningen till viss del där. Att vi fick inte ha baseballkepsar till exempel. Nej. Om vi skulle gå civilt. Nej. Som om det skulle vara grejen. Då.
Ja. Nej, men så var det ju lite grann på den tiden då. Vi jobbade ju mycket i uniform mot narkotikan. Medan du hade GLG också som opererade givetvis då civilt. Så att det var väl lite konkurrens tror jag där också. Men, man får ju se, vi hade ju rätt stor framgång. Och med den, och då tar jag inte åt mig det, utan det var ni som var mer... sådana som du som verkligen så att säga la sin själ i det där, för det, jag har ju bilder framför mig när du slänger det på toalettgolvet där för att få 0,2 gram heroin.
Man tänker, det har varit så illa.
Ja. Så att, men det var, jag var det inte så där jättelänge. Jag gillar kamratskapen, men jag tyckte det var en väldigt tung miljö att jobba i.
Mm. Det som var, det tyckte jag var kul, var ett bra kamratskap. Sen fick vi en oerhörd, liksom, bara man var nere en kort stund, även om du var där 6 månader.
Sex månader.
Så fick man en oerhörd personkännedom. Vi var ju på plattan, utgick liksom från plattan. Det var ju bara en lilla polisstation där. Mm. Man lärde ju känna så många.
Ja. Nej, men det var det. Och det fanns ju, man kan ju säga så här idag när man har ett bredare eller ett längre livsperspektiv, att man, när man möter de här trasiga själarna som vandrar omkring det. För det var ju en del i både det som man idag kan värdesätta, men det som var tungt, det var ju att 99% av alla möten du hade var ju antingen med missbrukare eller de som sålde till dem. Ja. Så det var ju sällan du träffade så att säga vanligt folk.
Nej, men så var det.
Så antingen var det ju konflikt eller så var det misär.
Ja.
Och däremellan hade vi lite skoj då och spelade lite innebandy. Men, men det var mycket... Men visst, det är absolut en erfarenhet jag inte vill vara utan.
Men sen när du gick upp till turen igen... för jag menar, när man jobbade inne på Norrmalm där, det var ju inte på så många viltolyckor. Alltså det var ju ändå ganska enahanda. Man visste ungefär vilka jobb beroende på vilken dag.
Jajamän.
Men det var Åhléns som ringde på raden. Åhléns 7 stycken visste man, det var 7 snattare liksom.
Ja.
Det åker de inte på längre.
Nej.
Det är han, arga snattan bara som de kör. Ja, han vet han. Övergår.
Just det.
Nej, men, och sen på helgerna visste man att fram till den tiden då det är så, sen stänger de krogarna, då blir det så och så blir det stök och så här. Man kunde ju liksom.
Jajamän. Ja, det var ju en del, jag brukar säga så här, sen flyttade jag då från Stockholm upp till Skellefteå, och det var ju som en mellanstorlek då, men många brukar ju säga som jobbar ute på landsbygd, och de får gärna tycka annorlunda, men att om man jobbar i en storstad så blir det väldigt enahand och länkespårig. Men jag vet inte om jag riktigt håller med om det, för att det händer så mycket mer. Sen åker du på andra typer av jobb. Det fick jag erfara när jag kom upp till Skellefteå. För det var liksom en annan...
Var det ett annat jobb eller?
Ja, kanske inte ett annat jobb. Men det var verkligen ett annorlunda jämfört med Norrmalm då.
Ja.
På många sätt kan man säga.
Men när du säger att du inte håller med om att det var riktigt enahanda då, hur skulle du vilja döda det påståendet då?
Ja, men om man säger så här, jag förstår argumenten utifrån att man, när man jobbar ute i mellan storstad eller ett mindre eller ett större, vad ska vi säga, geografiskt område, att du åker ju på kanske mer större variation på jobb, men frekvensen kanske inte är så hög, och jag tyckte man jobbar i Stockholms city, så händer det ju väldigt mycket hela tiden av väldigt olika karaktär. Mm. Sen att du kanske inte, men man åkte till och med, jag har ju klart minne om att ute på Djurgården på viltolyckor. Och,
du var på viltolyckor? Nej, jag var aldrig på någon viltolyckor.
Men givetvis skämt åsida, det är ju helt annan karaktär, men just frekvensen på jobb i en storstad gör ju att du får ju rutin fort.
Ja, och det är ju fantastiskt för en nybliven konstapel att komma in och få ha så mycket jobb, för man vill ju jobba hela tiden i alla fall. Det var ju, man ville ju bara ha jobb, det var ju trist, man bara fasen, ingen jobb liksom.
Nej. Sen är det ju så att när man kommer då ut, och då ska man ju veta, för de som jobbar ute i landsbygden, att då, man har ju en helt annat skyddsnät när du är i en storstad. Ja. För det märkte ju jag när jag kom upp. Jag kommer så väl ihåg, en av, kanske inte de första jobben för minnet sviker, men det är ju det här klassiska, någon, de ringer att någon skjuter ut i en by. Två bröder då, som har skjutit med jaktgevär där ute. Och jag sitter där med vakthavande då. Heter Marklund, det heter de flesta i Skellefteå på den tid. Väntar liksom på vilka är vi som ska åka. Ja. Och han liksom, ja, det är ju ni två liksom. Det finns ju ingen annan. Nej. Och det där var verkligen ett uppvaknande. Hade det varit här, då hade det varit 25-man.
Ja, precis. Så piketen drog direkt liksom.
Så att där har du ju en annan. Men det där, det är återigen, det är olika. Jobbet är ju detsamma, men karaktären kan ju skifta.
Men kände du, jag tänker på det här, bara den här liksom, det verbala liksom, när approachen, kunde du ha samma approach upp i Skellefteå till exempel som du hade i Stockholm, eller var du tvungen att redan innan och tänka så här, okej, okay, jag börjar lite mer försiktigt, för jag menar, du kunde trycka på röda knappen i Stockholm och så blinkar det blått inom 30 sekunder nästan.
Jo, nej, men det visst var det en annan typ av dialog kanske, för man hade väl, vad ska vi säga, kortare svarstider i Stockholm om man säger så. Det var väl liksom, där fick du ha lite mer tålamod. Om det nu var den typen av jobb där du skulle lösa en potentiell blivande våldsam situation. Du kunde ju inte bara köra på, så visste du att det kom några. Var lite mer taktisk.
De ligger liksom uppe i Tärendö. Det är Norrbotten i och för sig. Men det är klart, det är väl det man har hört också när man pratar med de som jobbar liksom. Det är väldigt långt mellan konstaplarna. Man får ha helt enkelt ha en annan approach.
Och då ska man ju vara medveten om, det är ju svårt att jämföra i tid. Det här är ju uppenbart ett antal år sedan, om milt uttryckt. Uh-huh. Så att idag med den utsatthet och bara tillgången och förekomsten av vapen som är idag, det är en helt annan miljö att jobba i för de som är ute nu. Och det är man ju ödmjukt medveten om. Så att det var ju enklare på det sättet då. Man behövde inte ta kanske alltid den hänsyn.
Nej. Och sen så det som var lite unikt då på den tiden när vi jobbade där, det var ju det att man hade sitt turlag, man hade sin piket. Alltså piketgruppen fanns ju i turlaget. Det var alltid samma piketpoliser som spöade en på innebandyn. Det var inte så att man bytte ut. Så man hade den här kontakten med piketen hela tiden. Man kunde höra av sig till din piketchef, så att säga, din tur. Det tyckte jag tyckte det var så bra. Vi var alltid samma i turlaget. Nu verkar det vara huller om buller allting.
Jo, det är ju på ett helt annat sätt. Jag tror väl idag, vi pratade innan lite grann om våra höga blodtryck, att det hade nog varit svårt om man skulle hantera. Jag beundrar de som är, jag har själv en son som är i yttre tjänst i centrala Göteborg och gör tre skift och de gör ett fantastiskt bra jobb idag och hantera den miljön som är idag.
Ja, men verkligen. För jag menar, det var en sån fråga, hur många skjutningar var det på? Jag var på en skjutning egentligen, om man säger en riktig skjutning där en person blev skjuten. Men sen var det en gång in i stan där det var någon hade avlossat ett vapen. Det var liksom, men det var ungefär det som hände för mig. Nu skjuts det ju kors och tvärs här hela tiden. Så det är en helt annan våldsbild liksom.
Ja, taktiskt givetvis så måste man agera på ett annat sätt. Mm. Jag tyckte vi var ganska drillade på den tiden, men den tidens måttmätt, men
alltid relativt. Alltså. Men jag vet inte. Nej. Vi visade någon bild där när man stod där i den där fina ljusa skjortan med kopplet över axeln. Liksom. Det var ju den utrustningen vi hade ungefär.
Ja.
Hade du Walter också i början?
Hade Walter, jajamän. Och det var ju då det största lyftet man hade haft i modern tid när man fick byta till Siggen när den kom. Och då kände man sig, det var viktigt just då kan man säga.
Alltså då blev man ju cowboy på riktigt, sheriff blev man ju.
Det var stort.
Ja, det var det faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg, vi hade lite Sig Sauer-komplexar, några. Vi hade liksom den där valten i ett sånt där nästan Sig Sauer-hölster på sidan.
Jajamän. Även jag.
Okej, även du. Men sen fick man ju byta upp sig. Men okej, så hur många år var du inne i stan då, i Stockholm?
Nej, men det blev ju ingen... Jag slutade där 94, så det är ju, efter man var klar, det var ju egentligen bara ett par år.
Nu kommer jag ihåg ett annat roligt minne som vi har där vi faktiskt också jobbade tillsammans.
Jaha.
Inte på Citygruppen. Hur ska det gå? Ja, just 92. Det. Då var vi i samma piketgrupp. Mm. Vi var i någon förstärkningspiketen där. Ja. Och det var ju en sån så kallad kommendering som det heter på polisspråk. Ja. Liksom, för det där stora, det skulle ju vara EM i fotboll och i Sverige. Och det var ju jäkla roligt alltså. Vi åkte runt där och fick hamburgare och satt på någon slänt och sen var det kravaller vid Hötorgsskrapen och sen fick vi vila igen.
Mm. Ja, men det var ett skönt gäng även
verkligen.
Där. Och utbildning där innan den, jag kan fortfarande fascinera, så vi kommer ihåg att vi övade Ågesta kärnkraftverk. Mm. Och fast rope rakt ner i reaktorhålet utan skydds... Man tänkte... Tror jag inte man får göra idag. Om man missar repan med slag i gärsen.
Alltså det var så mycket konstiga grejer man gjorde. Eller kommer vi kasta i sådana här molotovsvar bakom så att vi börjar brinna också? Ja. Om man hade någon sån,
ja, nej, det var väl tänkt då att eventuellt engelsmän skulle kapa en finlandsfärja. Det var ju något scenario.
Ja. Okay.
Och så skulle vi då med helikopter med fast rope ner på finlandsfärjan. Så man hade högt adrenalin, men det blev ju inte
alltså
så.
Alltså idag, jag kan inte ens föreställa mig att jag har gjort det här, för att Alba, min lilla dotter, hon är 4 år. Vi går och klättrar här på Klätterverket som ligger en bit bort. Alltså jag har blivit så jävla höjdrädd. Alltså. Jag var inte höjdrädd då. Nerför där rep, jag kommer inte ihåg att jag... Det är klart att man hade respekt för att tänka sig, ja, jag släpper nu så är det inte bra. Men nu får jag ju puls om jag går ut på balkongen här.
Ja, jag kan säga, jag är nog ännu värre. En av dina tidigare gäster här i podden, Ulf Hallberg, han hade en svensex en gång. Och då var vi på en sån här höghöjdsbana.
Ja.
En bit ifrån där. Och jag skämtar inte, jag var på den här barn, alltså det är en meter ovan. För jag fixar inte. Jag var på väg upp i de här, men det var, jag upplevde det så fruktansvärt obehagligt.
Ja. Så jag klättrade då med någon yngre farsa här. Mm. Och han drar ju upp hela vägen. Och sen är det ju sådana här automatsäkringar, så att du klättrar hela vägen och så har du säkrat upp till din sele. Mm. Så släpper du bara.
Ja, just det.
Nej, du vet, jag var ju där uppe vid taket. Tänkte, men tänk om jag skiter... Det var enda sättet att komma ner. Men sen märker jag när jag klättrar några gånger, då kan jag gå upp högre och högre. Mm. Men så nu var vi där igen i helgen. Då kunde jag bara klättra till halva liksom.
Mm. Nej, det är åldern.
Ja, det är klart det. Det är klart det. Man vill bara leva något år till. Man tar ett år i taget bara. Så.
Ja.
Ja, det var roligt. Alltså, kunde hon när vi sprang där mellan Hötorgs? Det var nog engelsk. Det var jäkla.
Ska vi vara ärliga, så var det så att det var ganska upphåsat innan. Så om man säger, vi var ju unga och dumma då. Vi hade ganska höga förväntningar på hur man ska uttrycka sig korrekt, att det skulle hända lite, men det var ju rätt lugnt ändå.
Det var ju det.
Det var ju först där, jag vet, på Råsunda där brakade ju loss på.
Det var engelsmatchen.
Ja.
Då stod vi bakom
där och hejade. Det var inte så populärt.
Nej, det var ju inte det. För de gjorde ju 2-1. Det var ju, först var det ju Brolin, var den där snurrgrejen. Eller den där när de... Mm. Och sen var det väl en backen där, Eriksson vet han.
Ja, just det. Ja. Det var minne du.
Ja. Ja, och då stod vi och hejade bakom de där värsta ligistklassade engelsmännen.
Ja. Ja, men det var skoj. Det var en rolig kommendering.
Det är nog enda gången så här som jag kommer ihåg att jag så här sopa på folk verkligen med en batong. Alltså... När de kom mellan de där höghusen där i Ötorget, de kom ju typ 100 pers, och vad var vi i vår grupp? 8 eller vad var det? Och vi bara skrek, och då vände de. Det hade de inte gjort idag.
Nej, men vi hade nog så mycket uppdämt.
Och sen kom Björn Eriksson, vi hade gripit folk på Sveavägen. De satt upptryckta mot Spis, hade ju sin resebyrå där. Och så kom Björn Eriksson som då var dåvarande rikspolischefen och kom och klappade oss på axeln. Bra jobbat, bra. Bra jobbat. Så var det en kille som kissade på sig. Så det kom liksom en liten stril med urin ner för trottoaren. Är det någon som har pissat? Skulle ställa sig upp, då var det de där. Nej, nu sitter du ner. Så
en annan tid.
Allt det där är ju preskriberat. Ja. Ja, men det var en rolig kommendering, kom jag ihåg. Vi åkte runt i den här bussen. Det var många rövarhistorier som...
Ja, det är ju, man kan säga sen, när man sen, som jag har gjort, gått vidare i arbetslivet och från det man kanske handlingarna i förväg, lämnat polisen och det kollektivet, det är ju det man jag har saknat över tid, så att säga. Men nu kan man ju alltid drömma sig tillbaka till den tiden då var man ju som sagt både ung och, men det var väldigt roligt och väldigt roliga människor.
Ja.
Och det skapades otroligt mycket, det var mycket skratt.
Ja, det var det verkligen alltså. Och det är samma för mig när folk säger jag saknar det. Nej, men inte arbetsuppgifterna spelat mycket, men jag saknar det här, det som i pressen kallas för kåranda, som ska vara någonting negativt. Och för mig har alltid varit någonting väldigt roligt och positivt. Och finns alltid en förståelse mellan poliser och ex-poliser kanske, för man vet vad jobbet innebär liksom.
Precis.
Men sen blev det Skellefteå. Varför blev det? Man kan ju höra på din dialekt att du inte är stockholmare.
Nej, jag kommer ju från Arvidsjaur från början. Men alltså att vi flytt, vår dotter föddes här i Stockholm på Huddinge sjukhus 93. Och sen min dåvarande fru jobbade som sjuksyra här i Stockholm. Och det var nog egentligen, om jag ska välja, en trygghetsgrej.
Mm.
Sen tillhörde vi de här förlorarna på bostadsmarknaden. Vi köpte bostadsrätt 89 i Stockholm. Där det var som dyrast.
Ja, oh, just det. Och sen så kom det, sen kraschade, kom det
där, och vi trivdes inte där vi bodde. Så att det var en kombination när dottern var född, och slumpen gjorde att vi var där uppe i Arvidsjaur just då. Och då fick min dåvarande fru erbjudande om att börja jobba som ambulansyra där. Så vi sa varför inte, och jag sökte ju då, fick jobb i Skellefteå, och så jag pendlar ju dit.
Fick du det ganska snabbt det där jobbet eller?
Ja, men det gick ganska fort. Men jag kommer ihåg, det var ju också dårarnas tid. Jag pendlade ett halvår från Stockholm till Arvidsjaur.
Oh,
det var också bra.
Men bodde ni i Arvidsjaur och du jobbade i Skellefteå?
Jajamän.
Vad har du mellan Arvidsjaur och Skellefteå? Det måste ändå vara
13,5 mil. Men det var ju sån här tre skift som var väldigt komprimerat, så man sov över mellan passen och så hade man ju tre fridagar. Men det var slitigt. Det var ju en småbarn och skiftgång och hus och vedeldning och snöskottning och
fyrhjuling,
blodtryck. Det var där det började.
Det var det, va? Ja. Oh, shit, alltså. Ja, okej, okay, men själva jobbet där uppe då, vad var den största skillnaden? Vi har pratat lite om det så här, ja, men kanske attityden lite grann, längre mellan jobben, men var det så långt mellan jobben så att det nästan kunde bli lite tråkigt?
Alltså
eller
vad? Det hände ju, Skellefteå ändå en mellanstor stad, så det hände ju, det var framförallt hög frekvens på, om det var slump just då, men det var ganska många grova våldsbrott. Som man, jag själv kom ihåg, det slumpade sig som att man jobbade och var i tjänst just då. Och det var många fler där än vad jag var med i Stockholm till exempel. Så det var ju inte bara. Men sen, det är klart, det var ju, och det var ju fortfarande ett turlag, fast det var ju komprimerad form. Så att det var ju, det var ändå ganska varierat så att säga. Men där dök ju de här älgjaktsdisputerna in i arbetsbeskrivningen. Och det kan jag säga, det var man inte speciellt kaxig.
Nej.
Så att där då längtar man tillbaka till Åhléns.
Ja, det var så? Ja, var det så pass?
Ja, försök lösa det mellan två.
Skellefteå, klassisk arbetarstad då i Västerbotten.
Ja, de är. Och nu har de ju ett fantastiskt uppsving med
allt batterigrejen där, va?
Ja, så att nu är det en gammal kamrater som är med, om det nu heter polisområdeschef, eller jag vet inte vad titulaturen är, men så många har ju varit kvar där, väldigt duktiga poliser, också väldigt goda minnen från den tiden, och där var det också mycket roliga grejer som hände, så är det ju alltid i polisyrket, så att det var en den enda gången jag har fått stryk som polis.
Det var ju skönt helt enkelt.
Vad var det
för händelse då? När
det var två gentlemen som hade kommit ihop som ett gäng motorburen ungdom. Nu ska jag ju vara korrekt. Och de här två då som vi tyckte att vi räddade ur det där klistret. Den ena, han bara nitade med rak höger.
Asså?
Ja, han hade ingen vettig förklaring till det efteråt, men han såg väl sin chans och det blev rejält.
Gick du i backen liksom?
Ja, jag gick i backen, och sen tog de den här gamla tunga radion, slet dem av min kollega och höll i antennen och så vevade de på, så det blev ganska bra.
Så du fick rätt kraftiga skador där?
Nej, jag ska inte överdriva. Men man blir ju mest paff. Dessutom var det vinter, och det var då jag lärde mig att man ska ha antingen brodda på skorna eller man ska ha dubbade dojer, för då åkte man omkring det och sen, men det mesta och bästa minnet av det var ju inget roligt i sak, men de här blev ju dömda då och så tilldömdes ett skadestånd. Jag kom inte, det var liksom 500 kronor eller 1000, det var liksom ingenting, men de kom in och betalade kontant på polisstation. Det var lite otippat.
Jag blev tilldömd, jag har aldrig fått en spänn alltså.
Nej, de kom in och betalade cash, så att det var ju bara tack.
Så det var att, lite ovanligt.
Ja. Nej, men Skellefteå, det var 4 år. Så att det var också en, eller det fjärde året när jag var där uppe, så åkte jag ner på en FN-tjänst i Bosnien då, som civilpolis. Så att då var det lite mer.
Vad skulle du säga var ditt starkaste minne från Norrmalmstiden där? Har du något case du var på som sticker ut där?
Ja, svårt att säga om man hade någon sån här enskilda... Jag kommer bara ihåg hur fort det gick att man, trots att det ändå fanns lite äldre poliser i turlaget. Jag har ett minne av att jag kommer till jobbet en morgon klockan 7, och då vet jag att jag varit på ett kalas kvällen innan och det blev lite sent, det ska jag ärligt erkänna, och jag hade satt upp mig på övertid och lite glömt bort det. Men jag ringde in och fast kom ju fram till det till slut, så att jag dök upp det. Och då var det en sån där dag när ja, folk var borta. Och då vet jag att en pekade på mig och sa att du får bli, då skulle vi ha, då var det ett statsbesök, det var Rysslands någonting på den tiden. Och sa att ja, du får bli kommenderingschef eller insatschef där.
Okay.
Och då var man ju precis ny. Det var ju en och det kanske inte särskilt, det var inget märkvärdigt, det var inget liksom, det hände inget, det gick på, det var mest trafikdirigering. Så det var inga konstigheter. Men i förlängning på den så kom jag ihåg att jag backade på Riksbankens flaggstång. Och då gick det tydligen ett larm. Och det slutade med att jag, två andra poliser, yttre kommissarien och någon säkerhetschef står på alla fyra och granskar den här välpolerade flaggstången. Och då kommer jag på att tänka, är det här verkligen rätt använd tid? Men det var också ett minne. Så det var samma case. Vi stod i Brunkebergstorg. Det hände någonting där. De skulle komma med någon bilar. Och då slarvade jag till det, för jag skulle backa undan bussen här, rakt in den där. Som tydligen var larmad då.
Oj.
Flaggstången.
Det har du varit bra. På Brunkebergstorg nu i modern
nej,
tid?
Nej.
Ska du känna igen det?
Nej, det tror jag.
Det är fint alltså, ja. Det är jättefint.
Flaggstången kanske är kvar.
kanske, man vet aldrig alltså. Ja, okej, men sen fortsätter du ner mot Bosnien där, från Skellefteå, så du ner i Bosnien som civilpolis.
Jo, det blev en sån där, man ju pratade om eller tänkte åka iväg på något sånt där. Det kan jag verkligen rekommendera, de som är man i polisyrket och de här FN tjänsterna, de skiftar lite karaktär och geografi och sådär, men jag tyckte det var fantastiskt roligt, både utbildningen innan, sen 98 när jag var där nere, så var det ju lugnt så att säga rent i själva landet, men det var ändå väldigt, det var ju också en roligt gäng, man jobbar ju idag inne. Men man kan ju också säga att det var lite fel tid i livet, för barnen var små och det var rätt tufft att vara
borta,
och det var ändå. Ja, man skriver på för ett år på den tiden. Jag avbröt i förtid efter 7 månader för att vi flyttade en gång då, så att säga. Men det var roligt. Det var också, så var det första året de hade fria val i Bosnien.
Ja, okay.
Så att jag hade då tur att få jobba med OSSE i en funktion där kring de här valen. Så att jag fick resa rätt mycket runt i Bosnien. Och det var en upplevelse.
Jag tänkte bara, skulle en sak till med A-turen där. Som för jag gnetade nog, för jag lyssnare som inte jobbar som polis, så gnetar jag, jobbar extra övertid liksom, man skriver upp sig på gnet. Och då hamnar man i A-turen någon gång, då gnetar man någon helg någonting. Och då var det så att ni stod ju upp, jag tror det var yngste PA stod i dörren va? Och när vakthavande kom så sa då den här liksom, kungliga A-turen och man står upp, något liknande. Och då ställde sig turen upp, så kom vakthavande in i utsättningsrummet, sa han så här. Något var sant, kungliga A-turen.
Ja, något kungligt vet jag inte om det var, men de sa ungefär sitt nivå.
Jaha, men det var i alla fall A-turen.
Ja, A-turen.
Kanske inte var kungliga.
god afton.
Måste salta lite här.
Ja, salta, ja.
Och så fick man sitta ner och sen så drogs det. Och vad är den enda turen där gjordes?
Ja, det där hade väl folk retat sig med. Jag tyckte det var lite, jag vet inte, det var lite, ja.
Jag kom ju från militärpolisen i lumpen direkt till polisskolan. Jag tyckte att det var, alltså, det var så förslappat. Mm. Och du, var inte du jägare eller någonting i lumpen? Eller?
Ja, jag låg på Farsjöns jägarskola.
Farsjöns jägarskola. Du måste också ha tyckt samma sak.
Ja, alltså, det var väl bara det.
Du hann ju få lite, var lite i Kalifornien där, röker med gräs. Du hann vara lite hippie ett tag. Hade du gått direkt från FJS där till skolan? Nej, det hade ju knappt gått. Alltså.
Nej, det var lite fluff emellan det.
Lite marshmallow. Ja. Nej, men det där försvann väl kanske när man slutade med turlagen. Jag vet inte när det försvann.
Ja, nej, det där var ju en kvarleva. Men jag tyckte som sagt, även en sån där grej som andra kanske retade sig på, jag tyckte det var lite, om inte jag använde ordet högtidligt, men det satte liksom en standard. Nu börjar vi jobba sådär och chefen ska prata.
Ja, nej, men det var, jag uppfattade aldrig som något att det var något spännigt sådär, men det var unikt för den turen i alla fall just då. Man var lite förvirrad när man inte, man bara, okej, nu ska vi stå upp här, okej, sitt ner. Man fattade ju instruktionerna. Men
däremot när man gick in och skulle sätta sig i det utsättningsrummet första gången, när man satt, man hann sitta på fyra stolar innan man hamnade rätt, men ingen sa någonting utan de bara tittade på en. Så man fick liksom flytta
det
bakåt.
Fanns bestämda platser liksom.
Så att till slut satt man längst bak i turn.
Och så fanns det gubbilar, de som bara jobbade typ till två och sen.
Jajamän.
Ja, nej, det var tider. Men det är svunna tider nu.
Svunna tider, vi är gamla, eller inte så gamla men äldre.
Lite äldre. Så där, första avsnittet med Perune över. Och jag förstår, när kommer nästa? Ganska snart. Håll ut. Perune har varit med om många intressanta saker. Och med en liten bonus på slutet där också. Så vi hörs nästa avsnitt med Perune. Hej!